Jag tror jag måste göra någonting som jag inte hade tänkt. Mitt ämne är ju att klargöra de väsentliga skillnaderna mellan evangelisk tro och romersk-katolsk tro. Men vi hörde så många allvarliga sanningar här på morgonen. Och vi har ju varit i Frankrike i inte bara 30 år men faktiskt omkring 50 år. Och Frankrike är ett land, sekulariserat land, och det är också mycket okkultism. Och då ska jag ta ett par minuter innan jag börjar mitt ämne och berätta något vi upplevde för några år sedan. Vi befann oss i en stad i sydvästra Frankrike, och lite längre norrut var det en annan församling. En kväll klockan 11 kom det telefon från den där grannförsamlingen. Kan ni komma upp och hjälpa oss och be? Vi har just avslutat vårt ungdomsmöte. En av flickorna uppför sig så underligt. Hon vill skada sig själv. Hon vill slå sitt huvud emot stenväggen. Och vi klarar nästan inte att hålla henne. Och så vi reste dit upp. Och när vi kom in i den lilla enkla lokalen så såg vi en mycket underlig syn. En liten spinkig 16-års flicka som vi hade sett några gånger vid gemensamma ungdomsmöten satt på bänken, och tre stabila män försökte att hålla henne. Det här var en kolgruvestad, så de flesta var gruvarbetare. En av dem som höll henne var invandrare från Tjeckoslovakien, 2 meter lång, vägde väl omkring 130 kilo, kan tänka mig. Två stabila gubbar också. De hade all möda att hålla den lilla spinkiga 16-åringen som ville skada sig själv. Hon var i trans, vissa stunder kom till medvetet tillstånd ibland. Och när hon var vid medvetet tillstånd så frågade jag, vad är det som plågar dig? Vad vill du vi ska göra för dig? Jag har praktiserat yoga sedan jag var 8 år gammal. Nu är jag 16. Det är min far som har lärt mig det. Och jag kom till det tillstånd när jag fick laddad stillhet i mitt inre. Det är därifrån allt det onda kommer. Hon hade självmordstankar. Hon hade behov av att skada sig själv. Och hon hade ofantliga kroppskrafter. Nu hade vi ju läst i Bibeln att de där två demonbesatta på andra sidan sjön hade också kolossala kroppskrafter när andemakterna grep tag i dem. Flickans mor var med, så vi måste ta hänsyn till det. Och vi gick försiktigt fram. Men mitt under den här bönekampen så flög det en tanke i mitt huvud, och jag gick fram till flickan när hon var i trans. Och så sa jag på svenska: du vet att du är besegrad genom Jesu blod. Vi kände väldigt starkt att det var makter. Och jag kan försäkra er att hade jag stuckit henne med en kniv så hade hon inte ropat högre. Hon förstod inte ett ord. Det var bara Åse, min fru, som förstod de där svenska orden. Men makterna förstod det. Vi var inte högljudda. Och det är så att ondskans andemakter blir inte berörda av våra röstresurser. Men stunden kom när vi i Jesu Kristi namn kunde driva dessa makter ut. Nu ska jag bara förtälja att dagen efter, det var söndag, kom den flickan till förmiddagsmötet, stod upp mitt i församlingen, läste en psalm och prisade Gud för befrielse. Tänk om hon hade hamnat i en församling där man hade börjat att få in New Age-tankar. Men nu kom hon till en liten församling där det fanns en grupp trofasta bedjare. Och så fick hon uppleva befrielse. Ja, det var en liten bro från det vi hörde i morse. Jag tror vi ska lägga det här på minnet. Det är fruktansvärda makter vi har att göra med. Nu ska vi till mitt ämne. Jag ska försöka att förklara de avgörande skillnader som finns mellan evangelisk tro och romersk katolicism. Nu är det faktiskt så att betydelsen av ordet evangelisk har undergått en viss förändring. Tyvärr. Men jag vill bruka det i dess ursprungliga betydelse. Och då är det faktiskt så att evangeliskt står från början i opposition till det som är romersk-katolskt. Det var det som inte böjde sig för påvens totalitära krav på lydnad som fick epitetet evangeliska. Att vara evangelisk, det är att hålla före att Bibeln, Guds ord, är högsta auktoritet när det gäller att visa vägen till frälsning och ett rikt kristet liv. Nu läste jag för bara några dagar sedan att Luthers princip, skriften alena, skulle vara en form av naivitet. Och det var skrivet av en representant från den frikyrkliga världen, om jag fattar rätt. Då har man egentligen förvägrat sig rätten att kalla sig evangelisk. För då är man inte det längre. Nu ska vi vara ärliga och vi ska låta den romersk-katolska kyrkan presentera sig själv. Man kan ju inte jämföra evangelisk tro och katolsk tro om inte man låter katolska kyrkan förklara vad hon står för. Och då skulle jag vilja säga att den första skillnaden, det är att hos evangeliska kristna, som gör skäl för namnet, där har den heliga skrift en äroplats och är högsta auktoritet. Men så är det inte i den romersk-katolska kyrkan. Och då ska jag läsa från den katolska katekesen. Jag har valt att ta en katekes som utgetts här i Sverige i många upplagor. För den är lite mer kortfattad, så blir det inte så långa citat. Så här står det. Vi måste tro allt vad Gud har uppenbarat. Den katolska kyrkan hämtar de gudomliga uppenbarelserna ur den heliga skrift och traditionen. Bibeln alena är inte tillräcklig för att lära oss vad vi måste tro, ty den innehåller inte allt vad Gud har uppenbarat. Traditionen är också nödvändig. Den heliga skrift och traditionen, eller arvläran, kallas de båda troskällorna. Genom den heliga andes bistånd har troskällorna oförfalskat bevarats i kyrkan. Ja, ni hörde? Bibeln är otillräcklig för att lära oss vad vi ska tro. Finns det några evangeliska kristna som kan gå med på detta? Vi kan inte gå med på detta. Och vad är traditionen? Ja, det är en massa saker. Men över både traditionen och Bibeln står kyrkans läroämbete med påven högst uppe. Han alena har den rätta tolkningen både av Bibeln och traditionen. Det var inte Luther som uppfann principen skriften alena. Det står i 1 Korinthierbrevet 4:6. Paulus säger vi måste hålla oss till regeln att inte gå utöver vad som står skrivet, säger han. Så det är en gammal apostolisk regel att inte gå utöver det som är skrivet. Lägg ingenting till hans ord, står det i Ordspråksboken. Det här är väldigt, väldigt viktigt att vi har klart för oss. Egentligen så är romersk-katolska kyrkan inte principiellt annorlunda än exempelvis mormonkyrkan. För mormonkyrkan träder fram och säger, ja, Bibeln är Guds ord. Men så har de en annan bok också. Mormons bok är också Guds ord. Och det vet ni vad det har fört till. Av alla slags villfarelser. Dr. Martin Lloyd-Jones var ju en stor kyrkoman bland anglikanerna. Och han sa ungefär så här. Vid första påseende så kan det se ut som om den romersk-katolska kyrkan var den mest ortodoxa och bibeltrogna av alla kyrkor. Den tror på jungfrufödelsen, den tror på Jesu död på korset, hans uppståndelse, hans himmelsfärd, hans återkomst. Men på grund av allt det som romkyrkan har lagt till Guds ord så förnekar hon i praktiken skriftens budskap. Det är väldigt viktigt att ha klart för sig detta. Men säger jag, vi har ju alla samma trosbekännelse. Ja, men läs trosbekännelsen. Det är sant detta att den katolska kyrkan inte förnekar någonting som står där i den gamla trosbekännelsen. Men den har lagt till en massa dogmer sedan dess som har totalt förändrat trons samlade innehåll. Maria född utan arvsynd, Marias himmelsfärd, påvens ofelbarhet, för att bara ta några av det allra sista. Och dessutom har katolska kyrkan deklarerat de apokryfiska böckerna som döter och kanoniska, alltså de hör till de kanoniska böckerna. Och då ska jag bara citera David Hedegård, en kämpe för bibeltron i vårt land. I Gamla testamentets apokryfer finns villfarelser och på somliga av dem har den katolska kyrkan som jämställer dem med de kanoniska böckerna byggt flera av sina villoläror. Ja, det är egentligen bara en fråga vi behöver ställa oss. Skall den kristna tron utvecklas, förändras genom tiderna? Har en kyrka fått i uppdrag att förvalta trosinnehållet och utveckla tron mer och mer och mer och mer? Eller är det så att den kristna tron ska vara likadan hela tiden? I Judas vers 3 står det: vi ska kämpa för den tro som en gång för alla är överlämnad åt det heliga. Det kan man inte missförstå, va? En gång för alla har vi fått trons innehåll i den heliga skrift. Och det är det vi måste kämpa för. Allt som han har lagt till, det kan vi inte godtaga. Och naturligtvis inte heller att man har dragit en massa ifrån. Det liberala har tagit ifrån, katolikerna har lagt till. Just det här att den katolska kyrkan har två troskällor, det undviker kyrkans representanter ofta på den ekumeniska arenan. När biskop Aurelius talade på pingstvännernas konferens i Oslo förra året så sa han: Bibeln, Guds ord, är vår gemensamma grund. Men han glömde helt bort att säga att hans egen kyrka också har en annan trosgrund vid sidan av Bibeln. Så måste vi gå vidare. Jag vill också påstå att Jesus Kristus och hans frälsningsverk har inte den upphöjda, unika ställning i den katolska kyrkan som den har i Guds ord och som den ska ha bland evangeliska kristna. Och jag ska nämna tre orsaker till varför vi vågar säga att det är så. Det första, det är den katolska läran om mässoffret och den syn på försoningen som kommer fram där. Och då måste jag läsa lite mer från katekesen här. Hoppas ni orkar med att höra från den katolska katekesen. Det står ju en hel del som är riktigt, men det står också en hel del som pekar åt ett helt annat håll. Återlösaren är Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre. Vad skedde vid Jesu ord: detta är min lekamen, detta är mitt blod? Då förvandlades hans heliga lekamen och blod men gestalterna av bröd och vin blev kvar. Med orden "gör detta till min åminnelse" gav Jesus sina apostlar makten till att förvandla bröd och vin till hans likamen och blod. Förvandlingsmakten har övergått från apostlarna till deras efterträdare i prästämbetet. Och nu kommer det verkligt viktiga. Kristus förnyar i den heliga mässan sitt korsoffer. Korsoffret och det heliga mässoffret är samma offer. Det heliga mässoffret är det nya förbundets beständiga, oblodiga offer, i vilket Kristus genom prästens händer frambär sig under brödets och vinets gestalter. Mässoffret frambärs för hela kyrkan, för levande och döda. Samme Jesus som bor i himlen bor i tabernaklet, eller det skåpet där man låser in det överblivna nattvardsbröden. Och genom att Kristus bor i nattvardsbrödet så skall man tillbedja honom i altarets heliga sakrament. Katolska kyrkan säger alltså att Jesus är släktets återlösare och frälsare. Men så kommer vi då till detta mycket märkliga som jag förstår många människor här i vårt land aldrig har förstått. Att i den katolska mässan så frambär Jesus sig på nytt igen. Och det är väl troligt att det förekommer kanske upp till 400 000 mässor i katolska kyrkor varje dag. Det är en fråga som jag gärna ville ställa till katolska teologer och präster. Vad kan alla dessa mässor erbjuda människorna som redan inte erbjuds dem genom Jesu offer på korset? Genom hans offer på korset erbjuds ju hela frälsningen. Vad kan en mässa, eller vad kan 400 000 mässor erbjuda oss ytterligare? Räcker inte det som skedde på korset? Och nu ska ni få höra på något verkligt intressant. Ja, intressant kanske är ett konstigt ord, men ni ska få höra vad en katolsk präst själv säger om sin tjänst och sitt ämbete. Det är Richard Bennett som citerar en präst som heter John O'Brien. Och han skrev så här en gång: när prästen uttalar de underbara instiftelseorden till nattvarden, alltså, då når han ända upp till himlen. Han får Kristus att stiga ner från sin tron och placerar honom på altaret som ett offer för människornas synder. Prästen har större makt än kungar och kejsare. Den övergår både änglar och helgon, keruber och serafer. Ja, den övergår till och med jungfru Marias makt. För medan jungfru Maria var det mänskliga redskapet till att Kristus blev inkarnerad en enda gång, så får prästen Kristus att stiga ner från himlen och bli närvarande på våra altaren som ett evigt offer för människornas synder, inte bara en gång men tusen gånger. Prästen talar och Kristus, den evige och allsmäktige Gud, böjer sitt huvud och åtlyder ödmjukt prästens order. Se hur upphöjd den kristna prästtjänsten verkligen är. Inga kommentarer. En liten man klädd i prästkläder påstår han har makt att ge order till himmelens och jordens herre. Vad ska vi säga till det? Mässan är den mest blasfemiska förnekelse av det fullbordade försoningsverket. Genom prästens händer sker detta, står det i katekesen. Men i min bibel står det att han låter sig inte betjänas av människohänder. Han offras på nytt igen. Men vad står det i Hebreerbrevet? Jag upptäckte Hebreerbrevet för lite över 40 år sedan. Ja, det var inte någon arkeologisk upptäckt. Den fanns ju där sedan länge. Men jag upptäckte den när vi var i ett mycket katolskt område i östra Frankrike. Där människorna trodde på det här med mässan och det ständiga offret och allt det. Då upptäckte jag Hebreerbrevet, och varje söndag under en stor del av vintern höll vi till i Hebreerbrevet. Och det kom sökande katoliker från bondbyarna runt omkring stan där. Och en del av dem kom igenom till ljus och klarhet. Och det är väldigt bra att ha Bibeln på franska, för det står en del väldigt bra uttryck där. Det står här om att Jesus har ett prästämbete som varar för evigt. I den franska Bibeln står det att han har ett prästämbete som inte kan överföras på någon annan. Han behöver inga efterträdare alltså. De gammaltestamentliga prästerna måste ju ha efterträdare, för de dog ju så småningom. Men han behöver inte det, för han lever för evigt. Därför kan han till fullo frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Och han behöver inte varje dag offra, står det här. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. Och det står på många ställen i Hebreerbrevet. Inte heller gick han in där för att offra sig många gånger. Nej, en gång vid tidernas slut har han gett sig själv för att utplåna synden. Han har framburit ett enda offer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida. Så säger Guds ord. Och då behöver vi inte tvivla. Det är fullbordat. Tack och lov, det är fullbordat. Ingenting kan läggas till och ingenting skall läggas till. Och så tänk då att man säger att nattvardsbrödet är en inkarnation av den levande Kristus. Sakramentalismen har börjat tränga in också i andra kyrkor. Ja, den har funnits mer och mindre också i protestantiska kyrkor. Och där den finns så är det ett arv från den katolska kyrkan. Men det märkliga är att det har börjat dyka upp också en del sakramentalism där man minst skulle anat att den kunde dyka upp. Vi får väl placera den katolska kyrkan i den religiösa världens yttersta höger. Men till och med från yttersta vänster kan man idag höra toner som är sakramentalistiska. Och det är ju så att om det är något som fienden vill riva ner och förstöra, så är det budskapet om försoningen och det fullbordade försoningsverket. Förlorar vi den sanningen, då har vi inte längre något evangelium. Och jag har ju lagt märke till att även från trosrörelsen så har det kommit fram en del uttryck, en del saker som har skrivits, där man säger ungefär så här: när Gud blev människa i Jesus Kristus, då visade han att han tog det skapade i sin tjänst. Han blev en av oss. När Jesus instiftade nattvarden gjorde han samma sak. Stopp ett tag. Kan man jämföra inkarnationen av Guds son när han blev människa med det som sker i nattvarden? Sker det en ny inkarnation varje gång vi har nattvard? Det är märkligt. Men det har jag faktiskt läst, att sådana uttryck kan man få ögonen på idag. Så från det håll där man väl vanligtvis har vant sig vid att höra detta, att Jesus dog andligen. Och genom att han dog andligen så blev han ju i behov av på nytt födelse. För den som är andligen död, han måste födas på nytt. Och då är vi illa ute, för då är Jesus egentligen inte annorlunda än vi andra. Om han måste bli född på nytt. Så det är ju en villolära utan tvekan. Och kommer man nu också med att Jesus blir inkarnerad i nattvarden, då är man väldigt, väldigt nära romersk katolicism. Nej, låt oss hålla fram försoningens budskap, så som det står i den heliga skrift. Jesus har inte den plats han ska ha i den katolska kyrkan på grund av mässoffret och denna förnekelse av det fullbordade försoningsverket. Och så är det en annan sak som jag ska nämna lite om, det är helgondyrkan. Det är ju klart att påven skriver in helgon med sin guldpenna då och då. Långt efter deras död. Man kan aldrig bli helgon förklarad medan man lever. Så man kan ju inte förstå att Paulus kunde skriva så många brev till helgon. Det står visserligen inte så i våra biblar, det står det heliga. Men på många andra språk är det ingen skillnad på det heliga och helgonen. Man skriver ju inte till döda människor. Så Guds ord vet bara om människor som här i tiden har blivit helgade genom att Gud har gjort något i deras liv. Men påvens guldpenna skriver in namn på avdöda människor som blir helgonförklarade. Och ju fler de blir, ju mer förmörkar de katolikernas himmel och skymmer bort honom som alena ska ha ära. Så här skriver nu katekesen: vi får tillbedja endast Gud, emedan han alena är skaparen och herren över himmel och jord. Men om vi i sanning älskar Gud och ärar honom, så ska vi också älska och vörda hans vänner. Vi vördar helgonen genom att fira deras minne, anropa dem om deras förbön, hålla deras reliker i ära, efterfölja deras föredöme. Varför vördar vi helgonens reliker? Emedan Gud ofta har förhärligat relikerna genom underverk. Och Gud har också genom förhärligat många bilder av helgon och bevisar då att den som vördar dessa får stor nåd. Sådana bilder kallas därför nådebilder. Katekesen har alltså riktiga och goda lärdomar om Guds godhet och Guds kärlek och Guds helighet. Och därför är det lite anmärkningsvärt att man säger att helgondyrkan är en konsekvens av tron på Gud. Om vi tror på Gud och ärar Gud, så ska vi också vörda hans vänner, säger man. Ja, man brukar inte uttrycka tillbedjan då, man säger vördnad. Man vördar helgonen. Och så säger man, ja, helgonen är våra vänner. Är det inte naturligt att man ber sina vänner om förbön? Ja, det har jag gjort de sista dagarna. Det är många som har lovat att de ska be för mig den här eftermiddagen. Men jag har ju begränsat det till de som lever. Ja. Det av mina vänner som redan är hemma hos Herren, har jag inte besvärat med det. Att de ska be för mig. Det tycker jag är naturligt. För vi har inget stöd i skriften på att det skulle följa med på allt det som sker här nere på jorden. Jag tror inte det. Det står ju att de har gått in i vilan. Hur skulle de få en enda stunds vila om de såg allt elände som var här på jorden? Nej, jag tror att Herren har gett dem nåden att slippa det. Ja, det är hemma. En del av den saknar jag väldigt. Och när jag kom in här i kyrkan så kunde jag inte låta bli att tänka på när jag för en del år sedan deltog lite på bibelkurserna på Götabro. Och så kom vi, alla eleverna med Stig Abrahamsson i spetsen för lärarkåren, innan hade väckelsemöte här. Och någon gång hade vi fått med oss Frank Mangs också. Det var på Sven och Svenssons tid. Så när jag tänker på många av de här bröderna så tycker jag att jag känner en viss saknad. Vad gott det hade varit om de hade varit med idag. Men de har det mycket bättre där de är. De har avslutat kampen. Jag har sett en stor katedral fyllas med människor bara för att de skulle få möjlighet att röra vid några helgonreliker som låg på ett bord. Långfredag. Ingen sång, ingen predikan, ingen gudstjänst. Helgonreliker, heliga föremål som heliga människor hade efterlämnat på ett bord. När Birgittas reliker stod där på altaret i Vadstena kyrka, så kunde jag också se i tidningen att hela raden av kyrkoledare, även frikyrkliga, stod med knäppta händer. En journalist frågade, vad gör en frikyrkopastor och missionsföreståndare framför ett helgon, ett skrin med helgonreliker? Ja, det kan man ju fråga. Man ber helgonen om deras förbön, säger man. Man gör mycket mer än så i katolska länder. Man ber dem direkt om deras hjälp. Tage Stålberg var ju missionär i Portugal i många år. Han berättade att Antonius var ett mycket omtyckt helgon bland portugiserna. Och det var ett uttryck som portugiserna ofta använde. När det var något som var riktigt svårt så sa de att det kan inte ens Antonius klara av. Så då var det svårt. Och i Frankrike kan man ibland höra folk säga, när de ska beskriva en persons absoluta rådlöshet, så säger de, han vet inte till vilket helgon han ska vända sig, säger de. Det betyder att han är helt utan hjälp. Ja. Skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man söka de döda för de levande? Nej, vänd tillbaka till ordet och vittnesbördet. Eljest blir det ingen morgonrådnad bland folket. En enda är Gud. En enda är medlare mellan Gud och människor. Jesus Kristus. Vi har inte plats för någonting annat. Och så kommer vi till Mariakulten, som vi också måste säga några ord om. För det är en annan ting som gör att Jesus inte får den plats han ska ha. Helgonen förmörkar himlen. Och Maria gör det också. Om du en dag kommer till Lourdes i Pyrenéerna, där man säger att en liten herdflicka såg jungfru Maria i en grotta i berget, jag tror det var 18 gånger, så får du se att över kyrkans ingång står det, genom Maria till Jesus. Bibelns budskap är ju genom Jesus till Gud i den heliga ande. Så här står det i katekesen. Jesus Kristus är både Gud och människa. Gud är han av evighet. Människa har han blivit i tiden. Jesu mor är den allra saligaste jungfru Maria. Emedan Jesus är Gud är Maria Guds moder. Hennes förklarade kropp är redan upptagen i himlen. Hon är himlens drottning. Maria är bevarad från arvsynden och från egna synder. Maria har den högsta värdigheten näst efter Gud. Hon är såsom Guds moder tillika den renaste jungfru. Så står det alltså i katekesen. På många vis har den katolska kyrkan en rätt lära om Jesu person. Han är både Gud och människa. Men lägg märke till att det står, Gud är han av evighet. Människa har han blivit i tiden. Jesu mor är jungfru Maria. Eftersom Jesus är Gud så är Maria Guds mor. Är det logiskt? Det hör sån ut. Men det är fullständigt ologiskt. Därför att Jesus var både Gud och människa. Och då är det solklart att då kan inte Maria vara hans mor annat än i hans egenskap av människa. Inte i hans egenskap av evig Gud. I Hebreerbrevet har vi en förebild till Jesus. Han heter Melkisedek. Och det står någonting om Melkisedek. Och det står att han var lik Guds son. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evig tid. Se hur stor han är. Nu är det klart att vi kan säga det så här. Jesus var och är verkligen det som Melkisedek såg ut mänskligt talat att vara. För det är klart att Melchisedek hade ju en mor och en far och en början på sitt liv och ett slut också. Men eftersom inte man visste någonting om det, så framstår han alltså som en förebild till Jesus. Jesus är naturligtvis större än den förebilden som visar till honom. Och då kan vi säga, som evig gudomsperson har han ingen mor och ingen far och inget släktregister. Men som människa har han släktregister. Det kan du se i evangelierna, inte sant? Han har ingen början på sitt liv och han har heller inget slut på sitt liv. Han är av evighet. Och då är det klart, då kan han inte ha en jordisk mor som sitt ursprung i egenskap av den evige gudasonen. Så detta är ju vad man kallar en sofism. Maria är Jesu mor, Jesus är Gud, alltså är hon Guds mor. Det är en sofism. Alltså. När du börjar tänka efter så förstår du att det här är helt galet. Han har ingen mor som evig gudomsperson, men som människa blir han född av en kvinna. Det är helt klart. Och så menar ju då katolikerna att Maria måste vara syndfri, för annars kunde inte Jesus vara syndfri. Nåväl, då kunde väl inte Maria vara syndfri om inte hennes mor också var syndfri. Och då kunde väl inte Marias mor heller vara syndfri om inte hennes mor. Och då kommer vi tillbaka till Adam och Eva. Att syndafallet hade aldrig skett då. Är det inte så? Nej, hon kallas också kyrkans moder. Och som sagt, hon föddes utan synd, står det. Det blev dogm 1854. Så det är inte så väldigt gammalt egentligen. Och hennes himmelsfärd, det blev dogm först 1950. Och märkligt nog finns det en bok som är utgiven på Libris förlag här i Örebro som har andakt för varje dag. Och när man slår upp den 15 augusti, det är Jungfru Marias himmelsfärdsdag, så står det om Marias himmelsfärd. Så det tycks vara det budskapen man vill sprida även bland våra frikyrkliga förlag idag. Maria har farit till himlen, att hon är himlens drottning. Har du läst om himlens drottning i Jeremia bok? Det var en avgud som Israels barn föll för att tända offereld till. Och profeten talade stränga ord om det där. Nu ska vi ta en liten tur till Finland. Ja, jag har några minuter ännu. Vi ska ta en liten tur till Finland, för där gavs det ut en bok för ganska många år sedan. En liten bok som heter Madonnans förhistoria. Utgiven av Finska Orientsällskapet i en serie populärvetenskapliga skrifter. Men nu ska jag läsa lite kort från den boken. Den som icke har besökt ett katolskt land och icke sett Maria-kulten på nära håll kan svårligen bilda sig ett begrepp om densamma. Knappast tro att den är möjlig bland så kallade kristna. Hur har då denna Maria stigit till rang av ett slags kristen gudinna? Nästan en fjärde person i treenigheten. Himlarnas drottning, människosläktets advokat inför den gudomliga rättfärdighetens domstol. Denna fråga har besvarats och besvaras fortfarande olika. Det som inte står i den katolska kyrkans band betonar Mariakultens hedniska karaktär och söker dess rötter i hedendomen. Dess uppkomst förklaras väsentligen därmed att kyrkan från hedendomen inströmmande adepter förde med sig vissa hos dem inrotade föreställningar, vilka överflyttades på den heliga jungfrun och vilka kyrkan senare fann anledning att sanktionera. Så om man öppnar det här uppslagsverket Kunskapens bok på svenska, så får man veta någonting. Det var ju så att runt omkring Medelhavet i antiken så fanns det modergudinnor som man dyrkade. Egentligen var det kanske den samma, fast den hade olika namn i olika länder. I romarriket kallades hon för Kybele, Men hon var också släkt med Artemis eller Diana i Efesus. Och i kunskapens bok så står det så här: Kybeles karaktär av modergudinna blev upptagen i den kristna Maria-gestalten. Man skulle ha skrivit den katolska Maria-gestalten. För i evangelisk kristendom har vi ju inte plats för tillbedjan av någon modergudinna. Men jag har faktiskt en liten personlig erfarenhet av det här också. Vi befann oss i en länshuvudstad i östra Frankrike, där vi skulle starta pionjärverksamhet. På en kulle ovanför staden var det en stor Maria-staty, stadens beskyddarinna. Så läste jag att man i gatorna, när man gjorde gatuarbeten, hade man funnit romerska mynt. Det var nämligen så att den här staden för långt, långt tillbaka var en romersk handelsplats. Och så hade man funnit en sten som hade tillhört ett altare. Det var när det gamla rådhuset brann ner som man hittade den där stenen. Och då stod det inskription där att den var till altaret till den romerska modergudinnan Kybele. Man offrade nämligen tjurar på ett altare till denna gudinnas ära. Och när man ser bilder av Kybele så är de väldigt lik våra dagars Madonna-bilder, Maria med barnet på sin arm och så vidare. Och då blev min fråga: när slutade folket här i bygden att be till Kybele, modergudinnan, för att istället be till modergudinnan Maria? Ja, det skedde naturligtvis då när den romerska versionen av kristendom vällde in över den delen utav landet. Ja, jag ska bara säga ett par ord till om detta med Marias eviga jungfrudom. Det är ju ett ganska omdiskuterat ämne och på ett sätt underligt ämne. Evangelierna talar ju om Jesu bröder och systrar, som alltså då skulle ha varit Josef och Marias barn. Katolska kyrkan kan ju inte acceptera det, för att Maria är ju evig jungfru enligt katolsk tro. Så hon kunde inte ha några barn med Josef. Och då måste man finna på en förklaring. Vilka är då Jesu bröder och systrar? Katolska teologer har två förklaringar. Den första säger att ja, det var nära släktingar, det var kusiner eller något liknande. Andra säger det var Josefs barn från ett tidigare äktenskap. Fast det står ju ingenting om att Josef var gift tidigare. Nu kan ju två olika förklaringar inte båda vara riktiga. Eftersom man har två olika förklaringar så är det väl tecken på att man inte riktigt vet hur det hänger ihop. Man försöker. Men jag kommer ihåg att min hustru och jag vid ett tillfälle kom att befinna oss på en katolsk vallfartsort med mycket folk. Och där stod en präst och stänkte vigvatten över folket och läste böner som folket repeterade efteråt. Och den första bönen det var: ära vare Maria, alltid jungfru. Ära vare Maria, alltid jungfru. Och nästa var: ära vare Josef, hennes mycket kyske make. Ja, att leva i kyskhet är ju att leva i sexuell återhållsamhet. Och det betyder alltså att Maria och Josef aldrig hade något egentligt äktenskap. För Maria skulle ju vara evig jungfru. Men det är svårt att förstå att en kvinna som har bestämt sig för att vara evig jungfru förlovar sig med en man och gifter sig med honom till och med. En annan gång hörde jag en katolsk präst predika över Josefs prövningar. Han hade delat upp predikan i första prövningen, andra prövningen, tredje prövningen. Det var många prövningar. Men han kom aldrig fram till den som måste ha varit den värsta av alla prövningar. Och ni kan nog gissa vad jag tänker på. Jag är övertygad om att Josef var mycket förälskad i Maria. Han hade ju friat till henne. Så nu har jag äntligen funnit en kvinna som jag vill dela livet med och som jag vill ska bli mor till mina barn. Nej, nej, nej. Hon är kallad att vara evig jungfru. Så du måste behandla henne som en syster. Du kan inte ha något äktenskapligt samliv med henne. Okej. Okay. Mm. Ja, men Josef fick ju grönt ljus ifrån Herren. Tveka inte att ta Maria till din hustru. Ja, hur ska man få det här att gå ihop då? Mm. Det är inte lätt. Jag vill inte vara i katolska teologers kläder när de ska göra sluträkning för de här sakerna. Att det här var pålagt Josef av Gud alltså. Du ska gifta dig med Maria. Hon ska vara din hustru, men det ska bara se ut så. Det ska inte vara så. Ni ska inte ha några barn. I Matteus står det att han kände henne inte förrän hon hade fött Jesus Kristus, sin förstfödde son. Så det är ju helt tydligt att det här är bara mänskliga spekulationer. Men det är ganska kusligt. Ni följde väl med på TV när påven Paulus, Johannes Paulus, låg på sitt yttersta. Vad var det han sa då? Jag överlåter min sak till jungfru Maria. Prins René i Monaco, hans nära vän, låg också för döden. Jag överlåter också honom till jungfru Maria. Stora ungdomsskaror i Europa har såg upp till den gamle påven. Tänk om han hade sagt, nu överlåter jag min sak åt Jesus Kristus, min frälsare. Han som betalade min syndaskuld på korset. Tänk vilket exempel, vilket vittnesbörd det skulle vara. Så sa han, jag överlåter min sak till jungfru Maria. Vad är vårt svar på allt detta? Vi har bara ett svar. Vi måste göra som Filippus. Han gick till Samarien och predikade Kristus. Predikade Kristus. Han är svaret, han är lösningen. Amen.